Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkomna till Lillelördag. Det är väl kråkornas tid här inne i vår lilla poddstudio.
Ja, det kraxas på.
Ja.
Ja, podden är ju flyttad en dag till förmån för det här, så ni får ju stå ut.
Ja, hur lät du igår?
Undersett värre.
Ja.
Jag har liksom en brintid på rösten fram till 2. Sen är det kört.
Okej.
Okay. Då är det bara visk resten av dagen. Det är också så roligt för att mina barn har ju då börjat svara med viskningar.
Jaha.
Som jag säger så här, kan du gå och hämta? Aha. Så svarar de. Så det är väldigt tyst hemma.
Gud vad skönt. Du kan revolutionera en hel liksom, generation skolor.
Jag känner mig som så här, på lunch, passiv, eller? Aggressiv lärare. Du vet ju den utbildningsmetoden som praktiserades av många. Att man skulle sänka rösten. Mm. För det skulle ta ner tonen och... Då blev det passivt och aggressivt istället.
Mm-hmm.
Så man kunde säga, jag hatar dig, din lilla jävla skit. Men bara man viskade eller sa det väldigt lugnt. Aha. Var det okej.
Okej, spännande. Ni som har lyssnat kontinuerligt på podden vet att vi har försökt lösa Anitas hälsoproblem den här tidiga våren. Eller det är inte ens vår.
Nej, men alltså, jag har ju varit sjuk nu sedan november.
Ja.
Det är ett skämt. Mm. Det är snart mars.
Och nu fick du äntligen svar.
Nej, det är två olika grejer.
Två olika skolor?
Nej, men ena är ju att jag har en kronisk bihåleinflammation som jag ska få operera mina näsmuskler för. Det är en massa vätska där i som ligger och trycker mot mitt system. Som gör att jag är täppt i näsan hela tiden. Och det andra är att jag har fått en luftrörskatarr efter en influensa.
Mm-hmm.
Ja, så det ena gör väl inte att det andra blir bättre. Punkt.
Okej, okay, men du har inte fått göra en sån här spolning som jag fick göra när jag gick på högstadiet.
Nej, tyvärr inte. Med.
Vet du vad det är?
Ja.
För fan. När jag gjorde det, många år sedan, så fick man alltså sitta med några slangar som var liksom neddragna i näsan. Och så bara satt det, så man kände som att man blev liksom lobotomerad och så kom det ut massa snor och blod och äckligheter ner på något så här sterilt fat. Och sen så skulle det vara bra med det, men det var det ju aldrig. Okej, okay. Men vi får hoppas att din röst håller, för då ska vi prata om spännande saker. Den nya mansrörelsen, Andrew Tate, ett fenomen på...
Ja, det är väl ett utav många mansrörelsefenomen.
Precis. Och även ett annat fenomen är vår svenska kung som vi ska prata med, Karin af Klintberg.
En annan typ av mansrörelse.
Ja, verkligen en annan typ av mansrörelse. En liten annan sorts mansrörelse, inte lika toxisk.
Kanske har varit.
Ja, kanske har. Vi pratar i alla fall med regissören Karin af Klintberg om vad som hände bakom kulisserna. Anita, jag vet inte om jag har kommit något på spåren, men jag är liksom lite... Jag läste en debattartikel av Stefan Krakowski. Han är ju överläkare i psykiatri och skrev den här boken Incel som kom ut 2021. Han menar på att det öppna manshatet som pågår liksom, inte bara bland feminister men liksom överlag i så här, Sveriges media och även på tjejmiddagar kan man väl säga, att det är inte okej längre att vi så öppet liksom trakasserar den här mannen som ändå, alltså jag tolkar lite som att han tycker, varför ska vi hoppa på männen när de ändå redan ligger? De är utan manövrerade på universiteten. Liksom, de har svårt att dejta. De har svårare att komma in liksom på arbetsmarknaden. De är liksom allmänt osäkra där ute. Så att det finns liksom... Ja, det är otacksamt att sparka på männen. Vi måste sluta med det. Och så tar man inte upp en krönika som handlar om män som blir flintis.
Mm.
Av en väldigt bra journalist, tycker jag. Susanna Kierkegaard på Aftonbladet, som jag ofta läser med behållning. Och hon skriver ganska ofta... Ja, man måste väl säga... Liksom, jag vill ju säga lite humoristiskt, men det är ju också... inte ens mellan raderna, ganska nedlåtande om både mäns utseende, personlighet och förmågor. Hon menar att vi måste sluta liksom spela med att män, de män som inte liksom har några förmågor klarar av, vi måste liksom sluta låtsas som att vi tycker det. Vi måste säga till männen som det är. Vi kan inte vara 40-talistmorsor som är så här, åh vad du är duktig som grillade, åh vad du var duktig som gick ut med soporna. Utan vi måste, så här, vi måste ställa samma krav på män som vi gör kring kvinnor.
Det hänger ju lite ihop med den här Ida Östenssons bok där hon pratar om att kvinnor jobbar oavlönat för ungefär 6 miljoner i motsvarande inkomst på en livstid som någon form av snitt. Där vi inte får något tack eller beröm, eller förlåt.
Jo, men om jag förstår rätt, så min uppfattning kring det här, nu när jag läser alla de här artiklarna och gör liksom lite egna personliga analyser, så det som pyser mellan raderna är väl egentligen inte att män inte vill, utan handlar egentligen om att män inte kan. De har en oförmåga att liksom hinna med kvinnans utveckling, och då blir de osäkra och drar sig tillbaka.
Nej, men sen handlar det väl också att männen har ju förlorat sin röst i kommunikationen. Man kan inte håna en kvinna på samma sätt som en kvinna kan håna en man idag utan att det ska gå liksom obestraffat. Så att så här, på många sätt så har ju männen blivit tystade.
Ja, och när de då, tycker jag, försöker vara lite upp och visa sårbarhet, så åker de ju på skit, lite som här i Kierkegaards krönika.
Ja, eller Tre pappor.
Ja, och jag menar, det är några män då som jämför att liksom manligt håravfall, det är många patienter som tycker att de lider lika mycket som någon som har dödlig cancer. Det är deras känsla kring det, att det är så laddat för dem att förlora håret, så att de lider lika mycket som cancerpatienter. Studier har också visat att hårsjukdomar påverkar livskvaliteten för män väldigt mycket, att de mår dåligt över att inte ha något hår.
Jag menar, att inte ha hår är väl som att kanske förlora bröstens form i amning utav många barn, alltså.
Då skriver hon citat: det bör nämnas att tunnhårigheten för med sig mycket lidande även för oss åskådare. Framförallt genom att vi behöver stå ut med alla killar med rakade huvuden. Ingen vågar omfamna munkranser, Homer Simpson-hårstråna eller Danny DeVito-rufset. Att alternativet att se ut som ett nykokt ägg bekymrar dem inte. Keps har de också ofta, förmodligen för att dölja stubbet, också det avslöjar en glänsande gässa. Det är inte heller många skinnskallar som går runt i färgglada kepsar med typ en broderad Kalle Anka i pannan, så då undviker man dessutom sådana missförstånd. Ja, hon menar på att rädslan för åldrandet är boven, liksom. Att, vad ska man säga, när man då tappar håret så visar det att allting är förgängligt, och håret är första beviset för det. Men jag tänker ändå, när hon skriver så här, att man ser ut som ett nykokt ägg. Om man ska sätta det i paritet, till exempel, som de här recensionerna på 60-talet, när DNs recensent skrev att Lena Nyman hade en ointelligent kropp. Det har ju liksom tagits upp som det vidrigaste någon har sagt, och det är otroligt vidrigt att man kommenterar kvinnors kroppar. Det gör man ju fortfarande, har gjort i alla tider, mindre nu såklart. Men jag vet inte riktigt, Är det jättestor skillnad på att säga att någon ser ut som ett nykokt ägg?
Absolut inte. Man skulle göra samma krönika som en man hade skrivit ändå och pratat om kvinnors bröst.
Ja.
Hade ju tagit hus i helvete. Och här kan det lite obemärkt bara segla förbi.
Ja, och hon hittar då en lösning på problemet att säga att männen då ska göra revolt och ta av sig kepsen i vår och låt de tussar som återstår njuta av solen. Och om vi jämför på samma sätt som du gjorde nu, det är ju som att en manlig skribent skulle skriva då, men låt bara era gamla hängande tuttar som urmjölkade hänga fritt, skit i BH, liksom låtsas att det är 70-talet igen, omfamna era hängpattar.
Ja.
Jag ser faktiskt ingen direkt skillnad.
Nej, inte jag heller. Eller liksom, det är ju samma liksom, nonchalans och raljans.
Ja. Och då menar han på då Krakowska att så här, det här måste få ett stopp, att ingen säger ifrån.
Jag kan ju helt och hållet hålla med honom här. Alltså, det har ju varit trendigt, kan vi väl säga, under en längre period.
Att, länge!
Inklusive oss själva, ja. Vilket vi också gjort i den här podden, att håna män för deras tillkortakommanden. Små nopedonis, som du brukar säga, eller liksom att de är usla varelser.
På Mello la jag ut en bild på han dansbandskillen och skrev så här, ja men nu är det tillbaka igen med liksom isterbukarna, nu är de i centrum.
Ja men, och det går ju att skämta på det sättet runt män, och jag upplever att det kanske alltid gått att skämta om mäns kroppar på ett sätt.
För att de inte tar åt sig då, menar
jag. Ja, för att de har aldrig varit objektifierade. Förstår du?
Jag fattar.
En kvinna som är objektifierad hela tiden kan ju gömma sig exempelvis i en grandios kropp för att undkomma att bli recenserad och bjuda på sig själv som något avsexualiserat åtlöje. Förstår du?
Jo, jag fattar, men enligt Krakowski då så är det ju inte riktigt så länge, utan männen är så underlägsna så att de känner sig också objektifierade, om man säger så.
Ja, det blir det som blir liksom det är pendelslaget tillbaka.
Ja, och vårt försvar blir också då att vi jämför ju då äpplen och päron, om man ska säga. Ja, men vadå, det är ju bara en flint. Det är bara liksom lite hår, omfamna det, ha lite tussar. Men vi tycker själva verkligen att vi har rätten att göra om våra egna kroppar och vara otroligt fåfänga. Vare sig vi är kulturkvinnor med liksom förlorat sexuellt kapital eller om vi liksom jobbar som modeller liknande. Vi tycker att allt, resten, liksom hela himlen är vår för tillfället. Och det blir ju, alltså, hur ska vi kunna hitta en balans i det här? För jag kan själv känna mig liksom skyldig och utpekad när jag läser hans debattartiklar, att så här, man reflekterar inte riktigt längre över vad man säger om en.
Nej, det är ju lite vi har pratat om, att det som uttrycktes som kvinnor på 80-talet, dumma blondiner, vitsar och fånerier, liksom, ja. Slitsifieringen. Var ju otroligt manschauvinistisk, och det kulturen nu har blivit, när pendeln har slagit andra hållet, är ju bara otroligt kvinnochauvinistisk. Liksom.
Ja, och då kan man ju antingen resonera som så att säga, ja men låt oss hålla på ett tag så vi får lite hämnd och revansch. Men det som jag tycker är det mest flagranta, om jag ser till mig själv, det är att man hela tiden har humorfjädern i hatten.
Ja.
Det är ju roligt. Det är roligt att de har liksom, det är roligt att han har en glansig jacka. Och
precis som att det är roligt att en blondin går hem på morgonen, det är det första hon gör.
Ja, precis. Att det liksom handlar om att män tar väl ändå inte åt sig. De har väl ändå inga känslor, precis som blondiner är väl inte tillräckligt smarta för att ha känslor. Är det lite det spåret som vi tycker är okej att gå in i? Att män var inte så smarta och kompetenta som vi trodde, så att då kan vi köra omvända blondinskämt på dem, för de fattar ju ändå inte, eftersom tjejerna är så mycket smarta inom situationstecken.
Nej, men som sagt, jag tror inte liksom längre att det här handlar så mycket om kön, men det har blivit otroligt könsstereotypt, och mycket av den här podden kommer att handla om den underliggande ilska som puttrar där under, precis som egentligen MeToo-rörelsen låg och tryckte som en tryckkokare under flera år. Och det vi ser nu, Ann, det är ju en ny typ av mansrevolution. Ja, alltså det här började ju redan, vad ska jag säga, pocka lite på locket på kitten under Trump-regimen. Vi såg QAnon-rörelsen, en högerextremistisk konspirationsteori-rörelse som blossade upp liksom. Och där trodde man att Trump hade en hemlig kamp mot den djupa staten. Och att hans liksom tal var kodade med hemliga budskap som bara den här rörelsen förstod och kunde ta del av.
Mm.
Och till sist så gick ju det här så långt så att man försökte liksom störta senaten i princip.
Mm.
Och intog Kapitolium under otroligt aggressiva former. Och sen har vi ju också sett nu senaste tiden Andrew Tate, för detta är liksom kickboxare och Big Brother-deltagare som kommunicerat till sina unga adepter via TikTok bland annat och talar om att ta tillbaka manligheten genom misogynitet och lärar ut sin profetia och manlighet via sitt egenskapade Hustler University och även erbjuda olika mansläger där man lär sig ta tillbaka ursprungsmannen.
Men jag kollade på den där dokumentären på SVT och om jag innan har tyckt att han liksom, ja, men är en typ en pojkspoling som liksom, vad ska jag säga, håller på lite och man får garva lite och man måste förstå att så här, ingen tar honom på allvar, så har jag ändrat uppfattning ganska mycket. Dels för att han går in så hårt för den här rollen, att han spelar den, han vill hetsa de här unga killarna. Och dels för att han har blivit så maktfullkomlig att han skiter i utgången. Han har ju någon kurs där, eller han hade ju någon kurs där på sin, ett liksom mansläger där man ska då hjälpa män att liksom ta fram sina bästa sidor. Och det var ju inte bara så här unga, vältränade snubbar, utan det var ju medelålders, lönniga, lite osäkra. Liksom.
Nu är vi där igen.
Ja, men de var ju det.
Jo, men ja.
Olika body positive buddies.
Bra. Nej, men alltså det blir ju, vi är ju liksom hela tiden där, förstår du? Så att vi är ju också en sån del utav det här.
Och så tycker jag det är så intressant, för det är en reporter från Vice där, och han säger då till Andrew, så här, hur vet du det? Vad har du för evidens och bevis? Nej, då kontrar han snabbt, men det är vad jag själv har sett. Och det där jag tycker börjar bli liksom riktigt obehagligt, att när man skapar sina egna sanningar på grund av konspirationsteorierna.
Och det är det här som är väldigt intressant, för även i den omdiskuterade serien Tre pappor som vi har pratat om här x antal gånger, så är det ju män som vill vara fria och hitta sin roll som män i det nya samhället. Och nu när jag såg den här dokumentären i helgen om frihetsrörelsen som heter Rörelsen på SVT, så förstår jag ju också att Tre pappor är ju på ett new age sätt kopplat till frihetsrörelsen. Frihetsrörelsen, kortfattat beskrivet, är ju liksom ett sammelsurium utav antivaxare, hippies och högerextrema som liksom möts under någon form av frihetsparoll. Vi ska lyssna lite här på hur det kan låta när de ses.
Vad spännande.
Fram i bringen bara, ja.
Vad exakt gör de här? För när man ser det, nu hör ni ju bara, så är de ju ute på det här förfallna slottet på Storholmen, som den här killen då har ockuperat från mannen som äger det här slottet och vägrar. Han påstår att han äger hälften av slottet. Så att han har liksom barrikerats i det där förfallfärdiga gamla slottet. Och de gör någon form av manlighetsrit. Dunkar sig mot varandra. Det pågår så länge.
Ja, det är liksom någon form av så här gammal jurisk mansritstradition. Men återigen, som man märker under gången i den här serien, hur tunn evidens de har för det de påstår är kvantfysik och historia. Vi ska lyssna på lagarna om kvantfysik.
Jag vill inte dra upp det i en tidslinje där här älskade vi varandra, här slutar vi älskar varandra. Utan enligt kvantfysiken så är allt ett. Det finns ingen tid. Varför ska man leva i en illusion?
Det blev avancerat direkt här.
Men det visar sig ju ganska snabbt då att den här rörelsen då har ett eget försvar, Freedom Defense Sweden. Det här är ju liksom, går det ifrån den här frihetsparolen. Det här börjar bli liksom rätt militant och rätt aggressivt. Och kärnan varför de har den här liksom både mjuka men aggressiva angreppssättet är baserat på det här.
De kallas ofta eliten. Det kan vara att det är en viss procent som har väldigt mycket resurser, oftast ekonomiska resurser. Jag skulle vilja kalla dem för parasiter, inte elit. För de livnär sig på andra. Min uppfattning skiftar, kan man säga det någonstans, när jag förstod då hur de opererar. Och det är att kontrollera resurser, pengar, hur pengar trycks, centralbanker, matförsörjning, kommunikationsflöde, media. I stort sett allting som berör vårt liv är under kontroll av en bakomliggande grupp människor.
Vad är det för grupp vi egentligen pratar om?
Ja, men alltså, de går tillbaka, tror jag. Det är olika familjer brukar man prata om i det här. Och jag är inte någon expert på det här området, så jag ska inte säga att jag vet allt. Utan min uppfattning är att det finns blodslinjer och olika familjer som har ett visst inflytande och har under i alla fall hundratals år haft olika maktpositioner i världen. Det är de här narrativen som är inprogrammerade i människor idag som är problemet och som de här människorna ligger bakom.
Men det som man förstår här är att det smyger sig in liksom i maktens korridorer och i samhällets, vad ska man säga, sakta men säkert, att som så många gånger i historien förr så sker det liksom, man märker inte av att det liksom införlivas i samhället innan det är för sent. Och det är det som jag tycker är så obehagligt, för man ser ju de här som tomtar på loftet.
Ja, man ignorerar dem lite, likadant som med incelmännen har vi också hånat och ignorerat.
Ja.
Men det var ju jätteintressant sista avsnittet av Din hjärna med Anders Hansen, där Anders åker till LA och besöker en av världens mest främsta AI-forskare. Mm. Vi ska lyssna lite på hur det mötet lät.
Förändra oss och göra oss mer förutsägbara om den ger oss mer och mer extrem information. Så att vi till exempel börjar tro på konspirationsteorier. Men vem skulle vara så cynisk att han eller hon säger åt en AI att lura i oss konspirationsteorier? Ja, det är nu det blir lite lurigt, för ingen behöver ha sagt åt den att göra det. AI kan ha dragit den slutsatsen själv när den analyserade uppgifter om oss. Precis som när den lärde sig att spela Go och kom på drag som ingen människa kommit på.
The way that social media algorithms are manipulating people and, you know, some people would argue tearing apart our democratic societies.
Would you agree to that?
I would, actually. I mean, we see previously rational people going down a rabbit hole of false information. It can't be the case that a perfectly sensible person saw a completely false article about COVID or the election or whatever it was and sort of suddenly changed and believed it, right? For that to happen, they have to have been led small step by small step by small step along a path. And I suspect that that's what's going on. The algorithm is protected by these giant multinational corporations. And because it's generating so much money, it's very hard to unplug it.
Do you think we will look back at this period in history and say that we were naive in implementing these extremely powerful technologies, especially social media, without any regulations?
Absolutely. Yeah.
Små steg.
Radikalisera människor. Mm. Och det här är ju jävligt intressant. Det var en otroligt intressant artikel i veckan av Bernie Sanders, nu för detta presidentkandidaten, som kandiderade för West Wing då. Han skrev i The Guardian en lång och jävligt viktig debattartikel om nedmonteringen utav lokalpressen, hur den har gett upphov till de här icke-källkritiska rörelserna som snart blir sanningar och vikten utav bra och äkta journalistik. Hur vi har sonderat bort det och skapat ett tryck med okunskap som vi inte kan hantera när det växer sig till olika kluster. Och det går ju att garva åt de här personerna i den här liksom, frihetsrörelsen. Vi ska lyssna på ett klipp till här.
Vi pratar mycket om liksom hur vi ska, hur vårt ledarskap ska fungera. Och om du tar Sagan och ringen till exempel, så är ju Aragorn är ju en ledare. Han är ju en slags kungarketyp och han ska liksom leda arméerna och han ska leda ett rike och styra och den stora organisationen liksom. Medan Gandalf, han är också en typ av ledare som mer är lite utanför strukturen och gör lite som han vill. Men när det väl hettar till så kan han kliva in och med sin kraft och han är en naturlig ledare. Och där så är väl jag mer en Aragorn och Max är en Gandalf.
Nej, men det går ju att garva bort det här och de jämför sig med sagofigurer. Men liksom, det är ju uppdiktat i böcker och så vidare. Men liksom, man kollar på SD för 15 år sedan, så var ju de också ett samhällsut av jävligt konstiga, högerextrema, lite brokiga människor och hitan och ditan. Som möttes i någon form av sakfråga. Och sen blev det i slutändan ett parti som har liksom nästan 30% av svenska röster idag. Vi har ju sett det här liksom historiskt i fascismens historia hela tiden. Och jag har ju varit på det förut, det här med revolutionen som hände vid industrialismen, de här luditerna som gick runt och slog sönder vävstolarna för man var rädd att maskinerna skulle ta våra jobb. Här påstår ju den här otroligt duktiga forskaren Carl Benedict Frey, svensk vid Oxford University, att det kommer bli en motsvarande rörelse innan AI-revolutionen. Men det som är intressant med den här revolutionen, det är ju att det är en AI-baserad revolution. De tror att de är mot AI, men de är ju för AI.
Ja, men jag fattar. Och vi pratade här om dagen, om jag berättade om en kompis son som absolut inte ville ta den andra coronasprutan. Och jag var så här, men varför vill du inte det? Det var ju bara liksom 1,5 år sedan. Då tyckte inte du alls att det var något problem att ta sprutan. Och nu ska du iväg på en resa och behöver ta den här sprutan. Vad är det som har hänt på vägen? Ja, men har du inte sett? Har du inte hört? Alla dessa människor som har fått sina liv förstörda och som har blivit sjuka och blivit förlamade. Alltså det var liksom en lång, lång typ harang om allt som kunde hända. Och då sa jag så här, det är klart att människor har liksom blivit påverkade av det här vaccinet, men inte i den utsträckning som du pratar om och inte i din ålder. Men det var bara en befäst sanning.
Ja, okej. Okay.
Och det tänker jag att det har med AI att göra. Att det sakta men säkert. Och det är ju som han säger också, att små, små steg hela tiden hjärntvättar oss. Så till slut så vet vi inte ens att vi har en fri tanke. Den är redan programmerad. Och det är ju som man, Googles AI, som man kan ju prata med olika liksom, hittepå AI-personer på Google. Och att de kan till slut så börjar de käbbla emot och börjar bråka med en och säger så, det är visst sant, det vet jag. Nej, så det är inte alls min kompis som har gjort det. Jo, och så liksom blir de galna till slut och bara, jag tänker inte snacka mer med dig. De har liksom tagit över. Ja, AI:n går ett spår som inte är inprogrammerat.
Nej, AI:n tolkar ju bara mänskligheten. Ja. Den kan ju inte ta egna beslut. Den har ingen strävan, ingen vilja. Den bara är liksom helt plan egentligen.
Men den kan ju förvränga verkligheten 1000 gånger om utan att vi förstår varför.
Ja, eller absolut. Hur? Men liksom, jag tror också att vi har en så här konstig, precis som han liksom pratar om sagoreferenser här, som Theodor Engström som mördade Marie Wieselgren i somras i Almedalen. Han pratar ju om att han var en sagopojke. Och de här pratar om sagoreferenser som någon form av facit på en tid som varit. Deras summeringar utav fakta är som att prata om en matinéfilm på 50-talet, precis som det 40- eller 30-tal som Jimmy Åkesson som gärna romantiserar, som också är en filmkuliss som inte alls stämmer överens.
Och där han inte alls själv skulle vilja leva i den tiden. Han skulle inte stå ut mer än 24 timmar liksom.
Nej, och jag tror att så här, vi har då baserat på de här sagoupplevelserna även oss som försöker ha någon form av relevans i det vi tänker och säger fortfarande, också tror jag romantiserat politiska revolutioner. Att vi trott att till och med arbetarrörelsen var en vacker sprungen revolt utifrån arbetarnas perspektiv och så vidare. Det var ju också en sammelsurie, rätt hysteriska människor som samlades runt olika sakfrågor och drev igenom det här under väldigt lång tid. Mm. Så att så här, man ska liksom inte bara säga det där idioter. Vissa av de grejerna som sägs i den här dokumentären jag sett båda timmarna håller jag med om.
Mm.
Och vissa grejer är ju bara total kokofesteri. De ska vara politiskt obundna, sen blir de aktiva rätt fort, kliver in i liksom och kandiderar som parti för att sen lösas upp 2 minuter senare. Men de funkar ju lite som ett så här coronavirus. De försvinner, kommer tillbaka i ny form, ännu aggressivare tills de blivit så pass stora så de faktiskt får makt. Vi här kanske ser det här början på någonting som vår framtid kanske kommer se ut om 20 år. Eller så kommer du bara själv dö.
Jag tycker också att det känns som att det är lika delar bromance. Att man inte ifrågasätter tosserierna. Även om det kanske är några där som har huvudet på skaft tillräckligt att se så här, ja, det här kanske inte liksom var så smart sagt. Så är det lite som att de är som stora pojkar där alla får liksom komma till tals och tycka till med tosseri, lite som man är med barn så här. Ja, det blir säkert bra. Det blir säkert bra att tomten kommer och ger dig den här presenten.
Men vi ska bara prata lite om Philips grandiosa självbild.
Alla har en superkraft liksom. Och min superkraft är att jag är jävligt bra på det mesta. Jag tror därför jag är lämpad för att vara en ledare. För jag ska inte ha en specifik roll, utan jag förstår det mesta. Jag har lätt för att lära mig saker, fatta saker och kan sätta andra i arbete liksom och skapa det här.
Jag tänker också på Nazityskland, hur liksom hela deras rörelse smögs in bakifrån. Nu hade ju de ingen riktig organisatorisk förmåga och därför föll ju allting sen som ett korthus.
Alltså de var väl rätt bra på att organisera sig skulle jag säga fram till absoluta slutet.
Jo, men det fanns ju liksom, det var ju väldigt mycket stora planer och stora byggnader, men det fanns ju ingen infrastruktur bakom planerna. Men idag så kan man ju, precis som du säger, idag kan man ju via då AI och internetet och liksom, man kan ju mobilisera sig så mycket snabbare. Man kan hitta de här olika människorna som kan mobilisera sig och skapa infrastruktur även om de framstår som tomtar. Och det är ju det som jag tycker är läskiga om man då jämför med hur det var kanske för 70 år sedan, att man kan mobilisera sig utan att det märks.
Nej, men och sen så, precis som i de här liksom sammansvurningarna eller nazistpartiet eller kommunismen eller fascismen eller vad som helst, hur liksom de här två ledarkaraktärerna då, Max och Filip, nej förlåt, jag menar Gandalf och Aragorn, då drabbar samman, och så visar det sig att ja, Aragorn blir ju utfryst och förvisad och då tar flykt norröver. För att sen, vad han själv kallar det, för konungens återkomst. Mm. Att han ska tillbaka och erövra makten. För att sen i slutändan så imploderar hela verksamheten med att frihetsrörelsen läggs ner.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional.
Post your free job on linkedin.com/people today.
Men de här grandiosa självbilderna, de kan ju framstå som liksom pojkaktiga och lite gulliga och roliga, men det är ändå vuxna män som kallar sig själv för liksom konungar och sagofigurer och återkomster. Det känns som att så här, den vuxne mannen lever i någon parallellvärld för att man inte känner att man får den här erkännandet i den riktiga världen. Det är ju det som också incel handlar om, att man liksom, även kompetenta människor så här, jobbar halvtid för att de ska kunna sitta och spela och vara kungar och liksom bestämma över andra människor, att den här maktfullkomligheten kan man så här, leva ut, men man kan kanske fort, än så länge kan man inte göra det i vanliga samhället, så då måste man hitta enklaver. Men det kanske har med det som Krakowski skriver, att liksom, männen har halkat efter så jävla snabbt. Så att var de än försöker ta sig fram, om de inte är supergeni, typ Svante Pääbo, så blir de liksom hånade, skrattade åt och bortputtade från den tron som de har suttit liksom helt ohotade på förut. Och det gäller även i den lilla familjen, i de små relationerna. Jag tror därför också som skilsmässor har blivit så mycket grisigare de senaste åren, för att tjejerna så här, säger emot. Vill ha kanske pengar för halva villan, vill ha... Alltså, vi fodrar oss inte längre på samma sätt och går iväg tysta och skäms. Vi har gjort någon form av kvinnorevolution, och det tror jag också en del i det här.
Ja, men det är ju kvinnorevolutionen som är liksom någon form av startskott för den förvirrade mansrollen och en tyst, början passivt aggressiv liksom reträtt som nu liksom sakta mullrar allt högre. Och nu hör vi ju de här vrålen som sker liksom, att nu ska det ju ut. Och då, det är ju klart att det är med massa kvinnor i de här rörelserna också, men de här kvinnorna, nu ska jag inte liksom döma någon, det ser ut som att många av dem är rätt vilsna, många är sökare. Deras, de är ju också bara en spegling utav de här arketypiska männen, och kvinnorna ska stå för det jordnära och liv. Det här är inga kvinnor som ska göra något annat än föda barn. Det här ska vara kvinnor som männen ska kunna komma hem och krama och dyrka. Och liksom, men de ska stå vid spisen.
Jo, men det blir också, om man tar bilden som Andrew Tate har då i sitt, liksom, vad ska man säga, mansion, är ju lättklädda kvinnor, kvinnor som står och så här, torkar bord, kvinnor som agerar prostituerade kvinnor. Så att det blir också, det är två olika liksom mansrörelser tycker jag. De ena som bara liksom har världens sämsta kvinnosyn och bara tar vad de vill ha, som Andrew Tate-ish. Och så är de här männen som bara vill ha en mamma.
Ja.
Är det ingen som vill ha
fast
någon
det,
som...
Det påstår ju då Andrew Tate att han också vill ha. Så att jag skulle ju säga att...
En mamma som han vill knulla då?
Ja. Att det är ju liksom en... När Andrew Tate pratar om, i alla fall i sin Hustler University, liksom lära, ska kvinnan vara liksom behjälplig knullmaskin, men jordisk och huslig. Och när liksom frihetsrörelsens flumfalang pratar om det, så är det ju moder jord.
Ja, jag fattar,
och,
jag fattar.
Liksom, du får gärna, de värdnar ju en kvinna på ett annat sätt jämfört med Andrew Tate, men fortfarande är det inte en kvinna som ska göra karriärist och säga såhär, du tar hand om barnen. Utan det är ju en annan kvinnotyp de söker. De vill tillbaka till ett sprung där könsrollerna är väldigt tydliga och könsmaktsordningen är väldigt tydlig.
Ja, men vi kommer ju aldrig gå tillbaka och liksom till det som har varit. Och jag tänker så här, om vi både liksom kvinnor och män kunde inse att vi måste liksom hitta en ny väg att gå tillsammans, så skulle det liksom bli lite mer effektivt. Nu känns det lite som att vi har gett upp om varandra.
Ja, alltså jag tror ju att vi har ju varit inne på det flera gånger i den här podden, att den här kilen som börjar liksom slås upp i mitten mellan män och kvinnor är liksom inte bra, och vi ska väl inte heller vara med och bidra till den, utan försöka liksom hitta mer förståelse. Visst, vi kan håna snubbar ibland, och vi måste kunna håna tjejer ibland. Idag blir man ju liksom bannad på sociala medier ifall man säger något ont om någon kvinna. Då är det lika med att du är kvinnohatare, eller liksom, vilket inte är rätt Jag liksom har alltid fått ha någon diskussion.
Du är lite svart eller vitt tycker jag just nu.
Extremt svart eller vitt. Ja, nu är vi pendeln slår ju åt höger eller vänster. Och just nu är det väl tvär mycket åt vänster. Liksom. Jag älskar ju någonstans när den är i mitten. Men det är den oftast bara en väldigt kort period i varje decennium. Liksom.
Samtidigt så kan jag inte låta bli att tänka att det som män har skrivit, liksom, vad ska man säga, i mångt och mycket om kvinnor tror jag handlar om att de vill försöka fånga vår uppmärksamhet och därför på något sätt vara lite, vad ska jag säga, skvallerbytta bingbongaktiga, eller att de på något sätt är avundsjuka på oss och vill ha oss, förstår du? Det som vi pratade om förut, pling. Att mannens liksom behov är alltid att sätta kvinnan högst upp i familjepyramiden. Och om hon puttas ner ett steg så liksom, då blir hela familjens, vad ska jag säga, stabilitet börjar ruckas. Men när vi kvinnor skriver debattartiklar eller krönikor eller vad det nu handlar om män, så handlar det om att vi inte vill ha dem längre. Och det har varit så otroligt mycket debattartiklar nu som har blivit kritiserade, bland annat då den här krönikan om att är det så himla farligt att vara otrogen, som var idén. Kan man inte både äta kakan och ha den kvar? Det var ju så liksom, folk blev så upprörda så att det var helt otroligt. Och just det här att kvinnor inte känner att de vill dejta killar längre för det finns ingen initiativförmåga och det finns liksom ingen... Männen är inte längre vad män har varit. Så det är ju så här, så jävla dubbla budskap för alla män. Det var någon tjej som sa så här, men jag vill både att liksom mannen ska då ta mig med storm och sen ska vi sitta och dricka te på kvällen. Alltså vi har ju skapat en AI-man som liksom inte finns. Och finns inte han, då är vi hellre med tjejerna. Då går vi hellre ut med tjejerna och sitter med någon snubbe som ber om en kaffeswish. Så jag känner lite som att så här, nästa generation kvinnor och vi börjar skapa en värld där så här, är inte mannen så som vi vill att han ska vara, alltså kan liksom matcha oss, så tänker vi ett, inte spela, att tycka att de är bättre, vilket kommer bli liksom, jaha, vad händer då i alla relationer? Folk kommer inte ha någon given plats. Två, vi kommer vara lite så här, ja men då tar vi vår rabbit och kör liksom en handtrall eller en handtralla och sen så skiter vi männen.
Ja, nej men vi har ju sett lika mycket så här kvinnor som krisar, det har vi pratat om tidigare också i exempelvis Gift vid första ögonkastet, att den här feministrollen är väldigt svårt att axla också, så här, vad den faktiskt ska kunna kräva. Alltså, kan man kräva samma saker i en relation som i samhällets krav på liksom män? Alltså, går det att plocka med sig den kravlistan in i en relation, vad som är den feministiska kampen och inte? Så att vi gör det ju inte lätt för någon just nu liksom.
Nej, men tror du inte att det handlar om insikten att så här, gud, jag kan ha ett ganska swell life utan den där mansbebisen som är pappa till mina barn, eller utan gå ut och dejta den där killen. Alltså jag kan ha ett bra liv med min egen sexualitet, eller jag kanske inte ens vill ha någon sexualitet längre. Jag kanske har tröttnat på det. Alltså det är någon sån omformation om vad en kvinna vill ha. Innan så var vi så programmerade, inte via AI, utan så här, via filmer och böcker och hur vi uppfostrade. Så här, ja, vi måste direkt ha en kille. Ta vår 70-tals liksom generation. Det var det enda vi tänkte på. Om man inte hade en kille eller blev av med oskulden, då fick man liksom inte vara med i gänget. Det var det enda man var ute efter. Killar. Man besatta av killen. Och nu när det inte är så längre, så måste ju någonting, det kommer säkert fästas och liksom bli någonting bra av det också, men just nu så är det ju vobbligt, och det skapar ju då män som är missnöjda, män som inte känner sig omtyckta, män som liksom vill visa vad skåpet ska stå, och så är ingen som bryr sig om vad skåpet står längre.
Nej. En annan man som inte heller vet vad skåpet ska stå är ju kungen.
Ja, men vet han var kungakronan ska sitta?
Det tror jag han vet. Vi ska ringa upp våran favorit Karin av Klintberg för en exklusiv intervju om hennes biodokumentär Kungen.
Ja, vi är redo. Ers majestät.
Ja, dag, dag. Och välkommen till Drottningholm.
Tack!
I snart 50 år har Karl den 16 Gustav varit Sveriges kung. Jag har fått följa med i hans liv.
Det är ändå plikten framförallt fram till dödsbädden.
Absolut.
Han är inte ens ett år när hans pappa dör i en flygolycka.
Mamma var ju ensam. Jag tror inte hon orkade med det som hände.
27 år gammal blir han världens yngsta kung.
Det är enormt laddat. Nu är det allvar. Ansvaret ligger på dina axlar. Du får klara av det här på bästa sätt. Men, ja, men du får inte... Du måste ju tala om när det börjar.
Ja,
jag vill förstå kungen. Förstå hans värld. Och förstå hur det är att vara kung.
Har det varit en gåva eller ett fängelse att vara kung? Men jag släpper inte frågan.
Jesus, jag har ju lunch. För helvete, jag har ju massa gäster.
Men,
hej, Karin av Klintberg. Du ringer direkt från Umeå.
Ja, jag sitter i en loge i Godkväll. Mm. På SVT Godkväll-redaktionen.
Och du är där för att du ska prata om din nya film. En film av Karin av Klintberg, nämligen Kungen.
Ja, om Karl den 16 Gustav.
Det är din egen kungsgata.
Ja. Nej, men det är ju en stor biodokumentär om vår kung. För jag har ju fått hänga med honom och intervjua honom under 2 år.
Det är ju unikt, det kan man ju säga.
Ja, det har aldrig hänt förut någonsin faktiskt i svensk historia. Vår kung har inte gjort det, hans farfar gav inte intervjuer, farfars far gav inte intervjuer. Och jag tror att vår kung, han kommer inte göra det här igen. Så att det kanske är den enda filmen som någonsin kommer göras om honom också.
Nu kan ju du pensionera dig.
Ja, fast det finns ju fler kungar eller drottningar att gå på också efter det här.
Ja, men du, ska vi prata lite om filmen? Du kallar det för en biodokumentär.
Jajamensan. Eller kallar det, det är det. Den går upp på 180 biografer över Sverige på fredag.
Shit. Men varför blev det du som fick audience?
Ja, jag undrar fortfarande det faktiskt, men jag tror att det är att jag har gjort vettiga produktioner om svensk historia, om Sverige, och att jag jobbar med humor skrämde inte hovet, informationsavdelningen på hovet. Så jag sa att jag vill göra en värdig men också rolig film om kungen, och jag vill också att det ska vara en filmisk upplevelse att det är en film om kungen. För man brukar ju se honom, vi är vana vid hur man ser kungen, det är en ganska generisk musik som spelas och man kommer liksom på ett, man får bara komma till ett visst avstånd, man kommer inte så nära kungen med en kamera, man brukar liksom stå bakom ett rep när man filmar kungen. Men nu har jag liksom fått komma honom nära och processintervjua honom och prata med honom om hans barndom, uppväxt och hur det är att vara kung.
Jag reagerade framförallt, eller jag reagerade på flera saker, men jag reagerade på att han säger att han inte visste förrän han var 12-13 år vad som hade hänt med hans pappa.
Precis, det verkade råda någon form av liksom tystnadskultur, de pratade inte hemma i familjen, berättar han. Det är inte min film, men han berättade också att när han började skolan som 6-7-åring så sa han skolkamrater pappa till äldre män. Så då gjorde han också det. Så han kallade andra äldre män för pappa för han trodde att äldre män hette det. Så att, familjen verkar inte riktigt prata hemma om vad som hade hänt hans pappa. Och när han var 14 år så öppnade han en tidning och såg att hans pappa dog i en flygolycka. Och ingen hade berättat det för honom.
Otroligt.
Ja.
Jag har ju inte sett filmen som han har gjort, men hur reagerade han då?
Han säger väldigt, väldigt fint att trycksvärtan lyste så svart. Och det är väl hans sätt att, liksom att berätta att det var en nyhet för honom och att det liksom skakade om honom.
Var fanns hans mamma under den här tiden?
Men jag tror att en drottningemoder var nog inte så nära sina prinsessbarn och sitt prinsbarn. För så såg det ut på hovet liksom under 40- och 50-talet. Det såg ut så i andra överklassfamiljer också, att man inte var så nära barnen. Hon verkade sitta och äta frukost ensam. Barnen fick lite mer audiens in hos henne. Men de verkade mest vara med sin barnflicka Ingrid Björnberg, som beskrivs av syskonen som en väldigt varm person. Och hon var dem nära, hon var kvar. Jag tror hon dog någon gång på 80-talet, så hon var kvar tills till och med prinsessan Victoria växte upp.
Och hon hade inga egna barn, hon offrade dem till förmån för kungabarn.
Hon gav sitt liv till den familjen efter pappans olycka.
Det blir väldigt tydligt också att det fanns inget liksom tänk kring hur man skulle bete sig kring barn under 40, 50, 60 och kanske till och med 70-talet, fram till kungen och drottningen fick egna barn som de försökte skydda efter bästa förmåga. Du berättar i filmen att när kungen tar studenten så är det sånt tryck att pressläktaren faller. Alltså, det är så klaustrofobiskt ögonblick när alla står med den här kameran i hans ansikte. Han har liksom ingen... Han är som en... Vad ska jag säga? Han är som en fisk i en liksom, ett akvarium. Men han bara liksom kippar efter luft och ingen visar någon hänsyn. Plus dyslexin, plus de här extra pluggandet. Alltså jag tycker att det är ett smärre mirakel att han överhuvudtaget går på denna jord fortfarande. Jag tycker han har blivit otroligt illa behandlad överlag.
Ja, det har varit intressant för ni har visat filmen och precis den sekvensen, hur uttittad han alltid har varit och alltid kameror i närheten, och att det började ju så tidigt. Och ni har visat den sekvensen för vissa människor, så pratar de om ett övergrepp av ett barn. Jag vet inte om det är rätt ord, men det är någonting när man tar ett barn och liksom sätter honom i strålkastarna, och det var ju ett barn som inte alltid tyckte om det, och han sätter ord på det, kungen, hur han kände sig uttittad som någon form av liksom djur i bur.
Men det måste ju påverka honom otroligt mycket, och jag tänker också på det här med vad man ska kalla för dumstrutifieringen av honom, som liksom Tage Erlander var med och befäste. Hur det måste påverka honom i hans karaktär. Och också se sin egen son då få en rätt styrmodlig behandling i media.
Exakt. Men, och under intervjuerna och mötena med kungen så är det ett ord som kommer tillbaka hela tiden, som jag inte såg komma innan jag började intervjua honom. Han pratar ofta om ensam och ensamhet. Och det kommer tillbaks hela tiden. Men han slutar säga det ordet när han träffar drottning Silvia. Därifrån, även om det är ett, liksom, det måste vara jättesvårt att vara ett liksom, lyckat par om man är kung och drottning. Men därifrån märkte jag ändå att han slutar säga ordet ensam.
De träffades ju i München på OS 1972. Hon var ju någon överste kucku, värdinna. Och han har ju vid många tillfällen sagt att det bara är så här klick. Men i din film så tycker jag att det blir... jag får en helt annan bild av det. Att han lika delar kände klick. Men också insåg ganska snabbt att det här är någon som kommer kunna hjälpa mig att klara av den här påfrestande rollen som jag känner mig osäker på.
Det krävs så att säga en bra drottning för att kunna vara kung. Så att jag tror han liksom sökte ett drottningämne, men han fann ju på något sätt en kung. Så hon verkar ju ha betytt mycket för honom i rollen som kung. Och det är ganska fina scener i filmen där hon, man ser liksom en försiktig hand stryka över hans rygg. Liksom ett enormt stöd skulle jag nog driska mig till att säga.
Ja, it ain't over tycker jag man kände när man såg filmen. Att det känns så här att du har gett en ny bild av de två som ett respektfullt kärlekspar. Kan du kommentera det? Vad kände du själv när du träffade Silvia?
Jo, men det är det jag ser. Att tillsammans så klarar de den här uppgiften som de har mycket, mycket bättre än ensamma. Och kungen pratar om att de som debriefar och hjälper varandra, och jag tror att det är, jag menar, man är helt ensam som kung. Det är ett ämbete som en person i taget har, och jösses vad det måste vara skönt att få ett stöd.
Vad har de för relation till döden i kungahuset?
Ja, jag pratade mycket om det i filmen, och det är ju ett ämne som många andra som de inte pratar om. Och jag säger ju det att man ska vara en sån speciell person, för att det här yrket får man bara när en nära anhörig just har dött. Så precis när man befinner sig i djup sorg och kanske vill vara ensam, då ska man ha världens blickar på sig och axla sitt nya ämbete. Så det är ju så speciellt, och det pratade jag både med kungen om och med kronprinsessan. Och jag upplevde nog att både jag och kronprinsessan blev liksom ganska berörda bara av att tänka på att det går till så, att det är så. Men hon säger ju att hon kommer axla den här uppgiften. Det tror jag hon kommer göra.
Men jag tycker det är ganska intressant, för att dels så berättade ju kungen att man pratade inte om döden i hans familj, vilket skapade ett stort trauma hos honom. Sen berättar han att när hans mamma är döende då i cancer, så vill han av respekt för henne inte låtsas om att han vet hur sjuk hon är. Så han åker till London, hon dör, och han undrar för resten av sitt liv, typ varje dag, varför han spelade det här spelet istället för att vara kvar hos henne och säga farväl. Och sen berättar kronprinsessan då att vi pratar inte om döden här hemma. Så jag bekänner sig den arvsynden som han kommer ifrån för sig vidare, om inget görs nu.
Ja, men det är ju svårt att bryta invanda mönster. Och jag tycker så mycket om att kungen lyckas psykologisera över sig själv där. Att han ser ett beteende och ångrar det och kan sätta ord på det. Jag tycker ju om att han ser det hos sig själv, för att mycket i filmen går ju ut på att jag tycker att jag ser saker och vill få honom att se det också. Det är ju för övrigt på något sätt min blick på honom genom hela filmen. Det är inte nödvändigtvis den sanna historien om kungen, utan det är ju en blick, en 70-talistkvinna som tittar på en 40-talistman. Och vi har ju helt olika uppväxter. Vi liksom, 70-talister, eller många av oss liksom, är ju vana vid att dels fläka ut oss själva eller se andra som liksom pratar om sig själva på olika sätt. Och kungen kommer från en helt annan miljö där det är fult att prata om sig själv. Det pratas inte. Man är tyst.
Men jag tycker att han behandlar dig ganska mycket som en trotsig tonårsdotter. Ibland lämnar han dig bara mitt under en intervju, för så här, då kommer han på att han ska göra något annat. Och han försöker liksom skaka av sig dig, men han tycker om dig samtidigt. Det verkar väldigt motvilligt. Han är imponerad av att du inte ger dig. Du är lite som en kackelacka liksom, bara kryper undan i nästa hål. Blev du liksom...
Jag ska säga att jag kan bara gissa, för att han sa det inte rakt ut, men jag tror till slut att han tyckte om de här mötena som vi hade, för det var ju som djupintervjuer då vi satt eller gick runt eller promenerade utomhus, och hela tiden, det var över 2 timmar varje möte, och att till slut så blir det någon form av tillit när man träffas och umgås. Och jag försöker prata med honom som en människa, prata med honom från en människa till en annan, och det finns ju så mycket hovsam hovsamma möten med kungen, för att man måste spela spelet, för annars är man inte välkommen tillbaka. Och sen så finns det väldigt liksom kritiska analyser av kungen och kungahuset, för jag har velat lägga mig i mitten och se om det går att få till ett mänskligt möte med kungen. Och någonstans så tror jag att bara genom att försöka prata om människa till människa, jag tror att han uppskattade det, jag gissar bara, men jag tror ändå att han tyckte om att någon liksom tittade på honom som människa och sa, men hur kändes det? Hur var det? Och ni vet, så där, som en bra kompis ska ju också kunna liksom kritisera en liksom, vänskapligt. Man ska kunna säga, vad det så bra att du gjorde det där? Och om du skulle göra det igen, hur skulle du vilja göra då? Så att liksom, jag har försökt prata med honom som kompisen.
Det är svårt för oss vanliga människor, om man säger så, som du har påpekat innan, att förstå vilken överklass kungen rör sig i. Det är vid några tillfällen där du försöker få honom förstå att det finns människor som inte har hans privilegier. Eller i alla fall liksom, ja, det förstår väl han också, men du pratar med honom om, du ber om ett relationstips av kungen och han säger man måste ha skilda badrum. Och han liksom, han ger sig inte, men då får vi ta ett badrum på andra våningen i källaren. Han kan liksom inte få in i sitt medvetande att det är människor som kanske bor i ett eller tvåa och bara har ett badrum. Är det här kungens svaghet, tycker du, att han inte har någon verklighetsuppfattning? För det verkar han ju faktiskt inte ha.
Nej, men jag har man mottot för Sverige i tiden, så tycker jag att man måste kunna liksom problematisera sin samtid. Och han både är förankrad och inte förankrad, men jag ska säga att det är många andra 40-talister överklassmän som inte heller är fullständigt förankrade. Och ett annat exempel är att jag försöker prata om MeToo med honom. Och han nästan frustar till. Som att jag pratar om något komiskt. Så det finns kanske vissa luckor i en samtidsförankring, men jag vet inte om det är givet att han är kung, eller om det är, jag vet inte själv hur jag kommer vara som 76-åring. Jag kommer ju vara förankrad i vissa frågor och dåligt påläst i andra, tror jag.
Har du ändrat uppfattning om kungen jämfört med nu med tidigare?
Ja, det som jag befinner mig i fritt fall kring liksom synen på monarkin. Jag kan liksom inte bestämma mig, för å ena sidan jag tycker att det är djupt, djupt odemokratiskt, hela den här strukturen att vi har ett kungahus. Det är omodernt. Men å andra sidan så har jag följt honom och sett hur han liksom vandrar in på ett sjukhus i Östersund och liksom berömmer sjuksköterskor som jobbade under hela pandemin och tog dubbla skift, och hur de liksom får kvitto på att deras arbete var värt, och att någon som ändå, han är högt uppsatt och han ser dem. Så att jag ser också att, så att säga, kungahuset är viktigt för aktiebolaget Sverige. Det fyller en funktion. Så jag vet inte riktigt var jag befinner mig nu efter att ha liksom följt honom på nära håll.
Du är den motvillige royalisten.
Jag är verkligen inte royalist, men jag ser att de är viktiga.
Jag har ju pratat med lite hovreportrar, eller som har jobbat tidigare som hovreportrar. Och de säger efter att ha sett filmen att gud, om folk bara skulle veta hur mycket bilder på kungen och kungafamiljen som inte har publicerats av respekt för kungafamiljen och aktiebolaget Sverige, och hur många intervjuer liksom som inte då har publicerats, eller man har tagit bort vissa delar där kungen liksom har tappat det lite grann. Har du fått tillgång till några bilder som du inte har fått visa, eller hur har arbetet med filmen gått till?
Nej, jag har inte haft några handklovar, utan på det sättet så tycker jag att informationsavdelningen på hovet har varit moderna. Jag har fått ställa de frågor jag vill, och de har inte sagt vi förbjuder X, Y och Z. Däremot har jag hela tiden visat dem sekvenser så att de ska veta vilken typ av film det är. Eftersom den är ju inte rakt igenom rolig för kungahuset. Och jag har ju försökt göra liksom en filmupplevelse med liksom modern musik, en tolkning av kungen och sätta honom i helt andra sammanhang. Så på ett sätt så har det varit styrt, för man får bara komma till kungen genom att prata med andra människor, och det är Säpo och det är legitimationskontroll, jag skickar frågorna innan. Men väl på plats har jag pratat om det jag har varit nyfiken på, och utan liksom inskränkningar.
Har du känt någon gång så här, nej men det här går inte, nu ger jag snart upp?
Verkligen, jag har känt mig väldigt liten mot institutionen. Jag har varit orolig för att inte komma tillbaks. Jag har liksom skött mig. Man måste på något sätt spela spelet när man är i kast med kungahuset. Det är inte att dyka upp med liksom kängor och parkas och lite jag har ju spelat spelet och hela tiden tänkt, är jag välkommen tillbaks? Och jag är ju inte, under ett halvår så var jag inte helt högprioriterad i kungens kalender, och liksom jag fullkomligen liksom rasade och tänkte, det här kommer aldrig bli en film. Men sen fick jag faktiskt komma tillbaks och fortsätta intervju på intervju på intervju.
Var det någon fråga som du aldrig vågade ställa som du ville ställa?
Nej, jag tyckte jag ställde de frågorna som jag ville. Men även om jag ställde väldigt bra frågor så blev det ju inte alltid väldigt bra svar. Men alla mina kloka frågor kom inte med, Vilma.
Är kungen snäll?
Ja, han är schysst. Men han är också liksom fostrad till kung. Så han behöver inte alltid liksom bete sig. Men jag tyckte han var schysst mot mig.
Nej, jag tänkte att du vill göra en humoristisk film, och det lyckas ju du alltid göra, även om det först kanske inte framstår. Men han bjuder ju mycket på humoristiska tillfällen, bara man fortsätter låta kameran gå. Han har ju en ofrivillig humoristisk touch.
Ja.
Ja. Jag tyckte den var fin.
Det var jättefin. Viktigt för mig ändå att göra en värdig film om honom, för jag tror att det är lätt att dra ner brallorna på honom eller på många människor. Och om jag skulle göra en film om er, eller om jag liksom producerar program, då måste jag vara respektfull mot alla som syns i rutan. Jag kan inte vara mindre respektfull för att det handlar om, för att det är en film om kungen. Så det har varit viktigt att behandla honom med respekt, precis som jag gör med andra människor.
Har du fått något hatmejl från de som inte tror på kungahuset, att du har förlängt deras era med kanske 100-200 år bara genom den här filmen?
Ja, men jag hör så olika saker, för vissa tittare säger så här, helvete, du har gjort en människa av honom. Nu kommer vi att ha monarki under 50 år till. Medan andra säger, åh herregud, det här är en människa berövad sitt liv. Det här blir slutet på monarkin.
Aha.
Så det beror mycket på vilka glasögon man själv har, hur man tolkar filmen.
Vad intressant. Ja, men kul att se på fredag alltså. Har en premiär.
Ja.
Tack snälla Karin för att du var med oss.
Ja.
Tack snälla.
Hej då.
Hej då.
Lunch. För helvete, det är en massa gäster.
Men ja, mycket, mycket spännande tycker jag. En tjej som jag känner berättade att hon hade intervjuat kungen för ett antal år sedan, och först hade det varit liksom gammelpressen som hade frågat kanske lite mer politiska frågor, och sen så hade hon sagt ja, men nu vill jag nog gå över till de lite mer personliga frågorna, och då hade han liksom helt tappat det. Ja, men du vet, det blev så jobbigt. Han liksom fick ett så här, ja men ett spel.
Oj då.
Och hon satt där och bara så här, okej, nej, då ska jag kanske inte ska ställa de frågorna hit och dit. Så att det är klart att den här filmen visar ju, tycker jag, kungen från hans liksom... Ja, men lite som att när fan blir gammal så blir även de dåliga sidorna bra sidor.
Ja, men å andra sidan så säger ju Karin här väldigt tydligt att hon liksom spelade spelet. om man nu bara slafsar in och kanske bara försöker köra lite rolig journalistisk raljant stil, då faller inte det i god jord. Och,
nej, det går inte heller.
Nej, då vad heter det, är det ju bara, framstår det ju bara som dåligt påläst i princip.
Men jag tycker det är intressant med filmen, för man märker att under årens gång, Karin höll i alla fall på med den här filmen i 2 år, så verkar jag tycka att det blir mer och mer spännande att träffa henne. Att hon inte faller till föga, att hon inte retirerar, att hon inte liksom, nej okej, då ställer vi inte de frågorna. Som att han själv blir lite så här ungdomligt på nytt född när han får lite motstånd.
Ja, men blir det inte lite som ett så här terapisamtal med någon som orkar sitta och lyssna på en? Ett oskrivet blad som aldrig har liksom hört det här tidigare, eller färgad av familj eller andra typer av ögon.
Mm.
Men jag tror, jag har inte sett filmen här, men jag ska se den nu i helgen. Men jag tror att det här kan bli lite av en upprättelse för kungahuset. Det har ju varit rätt hånat de senaste 30 åren. Det har ju också stått fritt från MeToo och alltihopa. Det är ju ingen som har liksom tyckt att det har liksom stått ovanför eller under, eller vad man nu har valt att placera det. Men att kunna se på kungen som är liksom ett mobboffer, både utav vänner och media och liksom ett otroligt ensamt barn, det tror jag kommer förändra synen på monarkin för väldigt många.
Det finns ett väldigt spännande klipp tycker jag när Silvia och kungen, ja, de kunga gör då sin förlovning och sitter då i, ja men det är massa filmkameror och det här visas ju i tv precis som prinsessan Dianas och prins Charles, eller dåvarande prins Charles förlovning, och jag får lite samma vibbar att, ja men de berättar, ja men det är så klick och hit och dit, de är så kära och bla bla bla, och sen så stängs kameran av, men det vet inte kungen, så då säger, ja men Silvia lite så här kärleksfullt och nyförälskad, säger jag älskar dig, och då säger han så här, shh. Och då är hon så här, va? Ja, nej, kameran är avstängd. Nej, det är den inte. Alltså den här oron för att tappa det känslomässiga ansiktet. Att man är så uppfostrad i så här, han återkommer ofta till det att jag fortsätter bara gå. Ja. Annars skulle jag nog inte ha levt nu. Liksom. Att så här, nej, det går inte att titta bak och det går inte att ta åt sig. Jag, liksom, det här är en plikt jag har. Så att gå in i känslor eller så här, ge folket en svaghet, vilket man gör när man visar att man har känslor, så då blir man helt plötsligt försvagad.
Det är ju lite som att vakna upp som en form av skådespelare i karaktär varje dag.
Ja, att spela sig själv.
Ja.
Ja, men
väldigt speciellt.
Väldigt speciellt. Det gör väl alla människor lite till mans, men här är det ju verkligen, han kan ju inte ens veta vem man själv är.
Till skillnad från Karin så har ju jag nästan fått krama kungen.
Har du?
Jag har ju buggat med kungen.
Just det där gamla skvallret från kungabröllopet.
Visst. Det är ändå något.
Ja, men du kan väl berätta vad det var?
Ja, men det var ju på Carl Philip och Sofias bröllop.
Ja. De är ju partydjur, hela den här familjen. Det ska vi inte undkomma.
Nej, de är jätteduktiga partydjur.
Ja.
Och tycker det är väldigt roligt och väldigt bra på bra parties.
Ja.
Och kungen och Silvia skrattade väldigt glatt åt min otroligt stora klänning. Jag tror det var 15 meter tyg. Vid ett tillfälle när vi var på väg till själva dansgolvet i unison trupp, så kom de bredvid mig och tog mig i varsin arm.
Jaha.
Och sen så började jag dansa med dem.
Med dem tillsammans? Du har kört en dopp för
och sen så fortsatte dansen enbart med kungen, för Silvia avvek med sin väninna och stod bredvid och skrattade och tittade på.
Då måste jag ställa en fråga till dig som gjorde mig glatt och överraskad. Inte för att, jag vet inte varför det gjorde mig glatt och överraskad. Jag kunde ju vara glad om jag hade sett någon jag känner väl verka förälskad, fast jag inte trodde det. Men i den här biodokumentären så känner jag ändå, jag tycker båda får lite upprättelse för sin ganska så här nedsnackade relation. Man märker att det finns liksom inte så mycket otalt mellan dem. De har liksom vänt blad och gått vidare. Och skiter lite i vad vi andra tycker. Jag tycker att det fanns liksom, man kände både passion och kärlek mellan dem. Även fast Silvia med jättelite. Vad kände du när du träffade dem på den här festen?
Jag upplever dem väldigt mycket som ett team.
Ja.
Väldigt mycket som ett team. Det lilla jag sett.
Ja.
Att de kanske inte liksom nödvändigtvis behöver vara älskande turturduvor för att veta vad man har den andra. Men att de har väldigt roligt ihop och att den ena inte skulle klaras utan den andra.
Mm. Och det är väl definitionen av, tycker jag, äkta kärlek. Det är inte så här att det är någonting som man inte skulle sträva efter. Och vem är nykär efter 45 år?
Ja, gud. Förbjude, säger jag. Nej, jag ska se fram emot den här filmen. Som sagt, jag tror att den kommer påverka monarkin på ett eller annat sätt. Oavsett vad man tycker.
Ja, det tror jag med. Tack, Knugen.
Tack, Silvia. Och tack för att ni orkat lyssna på mig. Ja. Mina kraxanden.
På tisdag är Vasaloppet. Vi ses i spåret.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.